Helige Ande, vi ber att du skapar stillhet i vårt innersta. Vi ber också att du för oss upp på en fri plats. Lika fri i anden som vi är här på denna plats, här på Liagård. Med den oerhörda utsikten. Det oerhörda panoramat. Vi ber att du öppnar ditt ord för oss ikväll. Amen. Jag var inne i förmiddags på det här ämnet om att få sitt sinne förnyat. Och jag sa ungefär så här att när vi blir kristna, när vi tillhör Herren, så får vi undan för undan ett nytt sätt att se på tillvaron och också ett nytt sätt att se på oss själva. Du vet, i denna världen är det så här att människan är summan av sina prestationer. Har du gjort något riktigt duktigt så kan du ta det där riktigt duktiga du gjorde och göra en titel av det. Och då har du äntligen blivit något, heter det i denna världen. Om du kan åka 200-delar fortare än någon annan inför en backe så kan du bli något. I detta fall världsmästare kanske i stor slalom. Det kanske man önskar i Norge, vad vet jag. Jag har inte ägnat mig åt sånt sedan jag blev gammal nog att säga nej. Men det säger mer om mig. Men i denna världen är det så att du kan bli något. Och det är till och med kanske så att du måste anstränga dig för att bli något. Alla vill ju bli något. Så det gäller ju att hinna före. Och så kommer du in i Guds rike. Och så får du ett förnyat sinne. Och så upptäcker du plötsligt, ja men jag är ju något. Jag behöver inte bli något. Och så kan det få komma en vila i en pressad och jäktad själ. Jag är redan något. Jag är Guds hantverk. Det står faktiskt så i den grekiska grundtexten. Vi är hans hantverk. Ty du vet, i Bibeln så möter vi många gånger den här liknelsen att Gud är krukmakaren och vi är lerkärlet. Gud skapade Adam genom att ta lite stoft från jorden, står det. Han tog lite lera från marken alltså. Så knodade han till en Adam och så blåste han livsande i den här gubbens näsa så att säga. Och på samma sätt är du med dig och mig. Hela livet genom håller han på och formar oss på sin drejskiva. Det heter så på norsk. Men drejer sig runt om. Ja. och det är ju inte krukan som gör sig själv. Och det är så skönt att få ett förnyat sinne. Om du tycker att jag är ju bara en kruka. En sån kruka jag är, säger vi i Sverige. Ja, det är inte farligt. Herren håller på att forma den till något underbart. Han är inte riktigt färdig än. Men han håller på och han formar sin kruka. Och han är duktig. Han är en duktig krukmakare. Krukan kan inte hjälpa till. Krukan kan bara låta krukmakaren hålla på. Ett förnyat sinne, det är ganska visamt, märker ni? Ja, det är skönt. Alltså, vi får ett nytt sätt att se på livet, att se på tillvaron, att se på oss själva, därför att vi får se Gud. Vi får se vad han sysslar med. När människorna tänker bort Gud ur sin tillvaro, så gör man tillvaron oändligt komplicerad. Vi ska nu komma in på ett specialområde av detta med ett förnyat sinne. Att så att säga upptäcka verkligheten om verkligheten och verkligheten om en själv. Ty när så att säga våra tankar om verkligheten stämmer med verkligheten, så börjar våra liv att fungera på rätt sätt. Det är ganska svårt att få dem att fungera annars. Och väldigt mycket av kristen möda, den där mödan som ständigt stångar sig blodig mot en betongvägg, den handlar om att man försöker leva emot sin egentliga inre övertygelse eller emot tillvarons egentliga villkor. Att få en överensstämmelse mellan sin syn på verkligheten och verkligheten är något oerhört välsignat. Och det är det som vi har chansen till när vi blir kristna. Kom inte att säga att det går fort. Kom inte att säga att det är lätt avklarat. Det här är någonting som pågår hela livet igenom. Och vi har fått den heliga ande för att han på det sättet ska förnya vårt sinne. Och därmed forma oss. Det är en hel del av krukmakeriet det här. Att vi får en med tiden förändrad syn på livet, verkligheten, oss själva. Vi ska slå upp i Lukas 15 kapitel. Där vet ni att vi möter liknelsen om den förlorade son. Och vi ska inte läsa hela den liknelsen, för jag förmodar att den är välbekant. Och dessutom så ska jag läsa ur den norska bibeln, och ni skulle säkert bara få roligt om jag försökte. Vi ska bara läsa den 17 versen. Det handlar alltså om lillebror som längtade hemifrån, fick ut sitt arv, försvann till fjärran land och förslösade sitt arv, blev till sist tvungen att ta anställning och vakta svin. Och det kan ni ju tänka er hur det låter för en jude att vakta svin. Det är inte en judes populäraste syssla. Det måste man tänka på när man läser den här liknelsen. Den var ju avsett för judiskt bruk. Då står det så här i 17 versen. Då kom han till sig själv och sa: alle arbetsfolken är hemma hos min far har mat i överflod, mens jag går här och sulter ihjäl. Han kom till sig själv. Det tycker jag är så fint. Ty exakt så står det i den grekiska grundtexten. Så står det inte i den svenska bibeln. Men så står det i den grekiska, och så stod det här i den norska. Han kom till sig själv. Och det är ju någonting oerhört viktigt. Tänk att få komma till sig själv. Ja, men säger du, det är inga problem. Jag är ju jag. Vad står du där och pratar om? Jo, du förstår, det Jesus säger nu om den förlorade sonen när han var i främmande land, det är att han var inte sig själv. Ja, vad då sig själv? Jo, när Gud skapade dig och mig så tänkte han något. Somliga av oss har sångröst och andra har inte sångröst. Somliga kan rita, jag kan inte ens göra en streckgubbe. Det ser så erbarmligt ut så alla bara skrattar. Somliga kan gymnastisera. Andra kan inte gymnastisera. Min gymnastiklärare sa att jag fick B-fråga minus med tvekan. Det var ju alltså det som nära underkänt man kunde komma. Men han satte av princip inte underkänt, sa han. Gud har ju gett oss olika möjligheter, olika gåvor. Och det beror på att vi är inte tennsoldater som är gjorda i samma form, utan vi är Guds hantverk. Så Gud hade en tanke när han skapade just dig. Vi kan ju kolla, nu får vi läsa i den svenska bibeln, för jag tycker väl det låter för tokigt när jag läser norska. Psalm 139. trettonde versen. Psalm 139, 13. Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, och Gud, hur stor är inte deras mångfald. Här har du Gud. Han såg på dig när du var i fosterstadiet. Härligt. Och han tänkte hela ditt liv. Betyder inte att allt är förutbestämt och att du kan gå hem och lägga dig på sofflocket, för det blir som det blir ändå. Men Gud tänkte goda tankar om dig när han skapade dig. Och han gjorde dig unik. Det finns bara du som har ditt fingeravtryck. Precis bara du. Och ihop med det hänger allt detta andra som han skapade dig till att vara. Du är en originalprodukt. Du är ett original, säger vi i Sverige. Ja. Och det är härligt. Ingen massfabrikation. Men sen är det så här att man kan komma in i ett tillstånd som jag skulle vilja kalla för främlingskap. Där den identitet som Gud så att säga tänkte när han skapade, den person som Gud såg framför sig när dina ben formades, den personligheten kan gå förlorad. Så var det med den förlorade sonen. Det är därför vi säger att han var förlorad. Fadern säger till hemmasonen att din broder var död men lever igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och en människas personlighet kan gå förlorad. Och då kommer vi in i någonting som jag vill kalla för ett främlingskap. Det där har vi alla erfarenhet av. Vi tar det enklast av alla enkla exempel. En alkoholist. Alkoholiker säger ni på norsk. Det är en person vars främsta personlighetsdrag är hans behov av alkohol. Ett personlighetsdrag som Gud inte hade lagt dit. Det är någonting som har kommit in, så att säga, i den bild som Gud såg av den människans personlighet när Gud skapade honom. Då kommer det in något annat, något som är främmande. En del av er har säkert erfarenhet av arbete bland drogskadade. Och ni vet kanske detta, att när man ställs inför en alkoholist så står man inför en människa som inte har några andra intressen i livet än alkohol. Jag arbetade som alkoholdoktor en kväll i veckan i 4 år. Och jag minns att när man tjuvlyssnade lite grann på vad de pratade om i väntrummet, så var det fyllor jag haft och fyllor jag kommer att få. Däremellan kunde det möjligen vara någon fotbollsmatch eller någonting i den stilen, men det var undantagsvis. Det var en triumf, det minns jag från de åren. Man kunde intressera en alkoholist för något annat än alkohol. Och här står vi alltså inför ett skapelsefrämmande personlighetsdrag. Ett som tillika utsläcker en mängd av de personlighetsdrag som Gud tänkte när den människan skapades. Alltså, det kommer in något främmande som så att säga klonar ut eller suddar ut det som Gud hade lagt dit. Och istället för det Gud hade så att säga lagt in i personligheten, så kommer det nu någonting som inte är av Gud ditlagt. Han kom till sig själv. Ja, de som har fått se en drogmissbrukare komma tillbaka till ett, ska vi kalla det normalt liv, till det liv han var skapad för. Han måste ju verkligen säga, som Jesus är, detta är en person som har kommit till sig själv. Vi ska gå tillbaka till liknelsen om den förlorade sonen och begrunda hemmasonen en liten stund. Och honom ska vi läsa om, och nu läser jag på svenska som sagt. 25 versen, Lukas 15 kapitel. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalv. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt. Ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Låt oss ställa då frågan så här om den äldre brodern, han som var hemma, var han sig själv? Eller hade möjligen också han ett behov av att komma till sig själv? Jakande nickningar. Ja, om han skulle vara en avbild av fadern, så måste vi ju säga att någonting av den avbilden hade gått förlorat. Också han behövde komma till sig själv. Om vi på nytt tänker nu på lillebror, han som gick hemifrån, så är det ju väldigt lätt att säga så här, att det som kom in i hans liv, det var synden. Synden gjorde att han nu inte längre var sig själv, ty Gud har inte skapat oss för synd utan för rättfärdighet. Så att det är lätt att bara slå ut med händerna så här och säga att ja, allt det där som du kallar för främlingskap, det kallar Bibeln för synd. Och vi ska bara bekänna våra synder, pang, så är allting bra. Ja, vi ska bara ta försiktigt i varandra situation. Ty det här är djupa och smärtsamma ting ibland. Detta med främlingskap. Vi ska slå upp i första Moseboks första kapitel. Mm. 27 vers. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. När jag säger att det finns tillstånd, då det här är med främlingskap, kan vara väldigt svårt att förstå, så tänker jag kanske i första hand på någonting som just nu debatteras ganska livligt i Sverige, nämligen homosexualitet. Och eftersom detta är ett svårt och komplicerat tillstånd, så är patentlösningarna förfärande många. Och alla patentlösningar börjar med uttrycket "du skall vara". Ja, det är lätt att säga när man inte har någon egen erfarenhet. Det är lätt att säga när man aldrig suttit och gråtit tillsammans med någon som liksom fört en ojämn kamp på det här området. Men ett främlingskap är det ju. Tänk att bli så främmande för sitt eget kön att man längtar efter en sexuell förening med en människa av samma kön istället för detta som så att säga skapelsens grundtanke: till man och kvinna skapade han dem. Och vi kan förstå när vi ser på hemmasonen och hans kanske väl maskerade besvikelse, hur komplicerat det kan bli ibland med ett främlingskap. Och jag kan säga rakt upp och ner, jag har genom åren träffat åtskilliga troende, bibeltroende, djupt allvarligt syftande kristna människor som brottats med en homosexuell problematik. Och det har ju varit läskunniga människor som själva kunnat läsa i skriften och se de väldigt sparsamma texter som där står. Och som inget högre skulle önska än att detta problem flög sin kos. Men man har ingen seger över det. Man kämpar med det här. Och man kämpar en kamp i förtvivlan därför man vet inte vad det handlar om. Vad vill det säga till exempel för en sån människa att komma till sig själv? Alla patentmediciner känns ju som ett slag i huvudet. Och jag tror vi alla måste säga oss, och jag säger det av hela mitt hjärta, det här är saker som jag tycker att jag inte förstår. Och därför står jag här ikväll med en stor vånda, därför att jag har känt att jag ska tala om det här ikväll. Desperat har jag försökt hitta på andra bibelstudier, men det gick inte. Då står jag här. Det är svårt att tala om sånt som man tycker att man bara förstår, så att säga, fragment av. Men jag vill ändå dela de små fragment jag tycker mig har sett och förstått. Och så får vi alla vara överens om att verkligheten antagligen är mycket större. Att det finns mycket som Herren måste undervisa oss om, för att vi ska kunna mötas som syskon i Kristus och hjälpas åt med själva kampen. Vi ska släppa den homosexuelles situation ett ögonblick. Och så ska vi fundera lite grann på hemmasonen istället. Vi kan ju göra så att vi tränar lite på honom. Hemmasöner är ju de flesta av oss, och är man inte hemmason så kanske man är hemmadotter. Vad är det som gör hemmasonens främlingskap? Vad är det som skapar det främlingskapet hos honom? Hur blev han en främling för sig själv? Han gick ju ändå där i fadershuset. Han gick ju till kyrkan varenda söndag, så att säga. Han levde ju ett fromt och gudfruktigt liv och läste Bibeln varenda dag och bad sina böner. Hur kunde han bli en främling för sig själv? Ja, vi får en liten fingervisning i det han säger till fadern när fadern kommer ut för att tala med honom. Han säger: när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven, säger. Hur kunde han veta det? Han hade ju inte träffat brorsan. Han hade ju stannat ute på fälten sur och grisk och sagt att nej, jag vill inte gå in. Och så står han här och anklagar sin bror för att ha levt upp faderns egendom med horor. Det kunde ju inte han veta. Nej, men det var nog vad han hade gått och tänkt genom åren att brorsan gjorde. Han hade önskat att han hade vågat göra detsamma. Men han vågade aldrig. Han skulle ha velat göra som lillebror. Men han gjorde det inte. Jag fick en väldigt intressant liten illustration till det här fenomenet. I somras på min semester så var det väldigt vackert väder en vecka. Och vi var i vår sommarstuga, min hustru och jag, och vi åkte till lite olika ställen för att bada och sola och så här. Och så skulle vi ner till en badstrand på västkusten i ett stort naturreservat. Det vet ni vad det är, ett naturreservat. Ja. Och när man kom till det där naturreservatet, vi hade aldrig varit där förut, så var det en stor parkeringsplats och en jättestor skylt där det stod att man fick absolut inte lov att köra på den fina körväg som sen gick ner till stranden. Ungefär 2 kilometer lång. Så vi ställde bilen i solgasset där på parkeringsplatsen och så gick vi den här dammiga vägen ner. Och vi hade ju inte gått långt förstås, för det kom en bil. Och då ilsknade jag till och började gå myndigt och brett mitt i vägen. Dikerna var djupa så han kunde inte komma förbi. Och han låg där bakom och brummade med motorn och så här och försökte trycka på lite grann. Och jag tänkte det att nej, är det förbjudet här så ska ingen komma fram. Så jag gick där och riktigt markerade hur jag var i vägen. Tills han började kittla mig så att säga med kofångaren på smalben. Då tog jag ett steg åt sidan och han fräste förbi. Och där gick jag sen och var lite arg. Så här att ska folk behöva göra på det här sättet när det är förbjudet att köra? Och då kom en liten stilla tanke till mitt inre. Att jag var som hemmason. Och det var aldrig sant. Ty om jag hade verkligen varit en laglydig människa, då hade jag inte tagit illa vid mig om någon annan bröt förbudet att köra. Men nu gick jag där och var sur därför att jag hade egentligen också velat köra ner till stranden. Förstår ni? Men jag var feg. Och ställde bilen på parkeringsplatsen. För man är ju i alla fall skötsam och sådär. Va? Man vill åtminstone se skötsam ut, menar jag. Så jag ställde bilen på parkeringsplatsen. Och det uppdagades inte. Det visade sig inte. Att mitt motiv för att parkera där var ju egentligen inte äkta. Det visade sig inte för när han kom och knuffade på mig med bilen. Va? Då märktes det. Att jag egentligen hade velat göra som han, men jag hade inte vågat. Du vet, moral och moralism, det är två skilda saker. Att vara en moralisk människa, det är något fint. Men att vara en moralist är något förfärligt. En moralist går omkring och talar om för alla vad fel de gör. Men en moralisk människa lever själv på rätt sätt. Om så alla andra lever fel. Moral är någonting för personligt bruk på ett sätt. Det är någonting jag sätter mig före därför att rätt är rätt. Ingenting jag går och slår andra med i huvudet. Nå, hemmasonen nu, han går på gården och tjänar sin fader. Men han gör det ju inte av villigt hjärta. Han går och samlar på en besvikelse. Ty han hade velat något annat med sitt liv. Och den besvikelsen, den kan han dölja både för sig själv och sin omgivning ända tills brorsan kommer hem. Ty när lillebror kommer, då smäller han av. Det här har ju med rättfärdighet att göra. Vad är rättfärdighet? Ja, vi kan säga ganska enkelt att rättfärdighet är att stå under påverkan från honom som ensam är rättfärdig. Gud är rättfärdig. Gud är god. Som Jesus säger till vid ett tillfälle, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. Att stå under hans påverkan genom hans heliga ande är rättfärdighet. Vi kan ta ett väldigt bra exempel på det, andra Korinthierbrevet 3. Och 18. Andra Korinthierbrevet 3 och 18. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren ande. Att se Gud, det är en sån överväldigande syn att det förvandlar våra liv. Han har en dominant personlighet, skulle man på ett sätt kunna säga. Och ändå tränger han sig inte på någon. Men när vi låter honom vara den Gud han är, då börjar hans ande att påverka oss och vårt liv kommer rätt. Ty detta är vi skapade till. Låt oss minnas det. Men den människa som inte står under påverkan av Gud är ett halvfabrikat. Och syndafallet består ju just i att den kontakten skärs av. Och när den skärs av så blir människan ingen fullständig personlighet. På ett sätt har människan redan då förlorat viktiga delar av det Gud tänkte när han skapade henne. Och detta att komma till sig själv, det handlar ju alltså delvis om att lära känna Gud på ett sådant sätt att ens liv börjar fungera. Vi vet alla hur vanskligt, hur svårt det är om vi får felaktiga gudsbilder. Om Gud blir den där det där ögat i triangel, ni vet, det där som sitter upp under taket och kikar på en och ser efter om man sover under gudstjänsten. Om det är allt man vet om Gud. Ja, inte kan man förvandlas till hans avbild och stiga från den ena härligheten till den andra på en sån gudsbild. Det är omöjligt. Jag har aldrig sett någon som har lyckats. Vi måste lära känna Gud. Och det är någonting som, så att säga, djupt inne i oss fullbordar skapelseverket. Om någon är i Kristus Jesus, så är han en ny skapelse. Vi ska se Romarbrevet 7. Till hemmasonens främlingskap. Eller jag ska säga så här. Den förlorade sonens främlingskap. Det som gör honom till en främling för sig själv. Det är att han börjar längta efter någonting som han inte var skapad att längta efter. Och han börjar att söka det, går ut i världen och finner det inte. Hemmasonen, han längtar efter detsamma. Han går inte ut i världen, men han förlorar sin identitet delvis på samma sätt just genom sin längtan. Ty rättfärdighet måste vara frivillig om den ska kallas för rättfärdighet. Det måste vara något jag önskar själv. Inte något jag gör bara av plikt. Bara för att det borde vara så här. Bara för att jag med huvudet har insett att jo, det är nog rätt. Och det är det Paulus beskriver i 7:e kapitlet av Romarbrevet. Han talar här om en människa som försöker att göra det rätta därför att han har begripit att det rätta är rätt. Medan hans hjärta längtar efter något annat. Det går till en tid. Men samtidigt så varje gång man gör våld på sin egentliga längtan för att göra det som man borde göra eller skulle göra eller måste göra eller vet är rätt. Så växer ens ursprungliga längtan. Den dör inte. Den växer i en sorts protest. 7:e versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synd. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att ett budord som skulle föra till liv förde mig till död. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöja som synd vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och det som står här i den 15:e versen, det är ett sådant djupt uttryck för främlingskap. Och vad jag har hört många människor säga detta när de beskrivit just sin form av främlingskap. Behöver inte alls ha med homosexualitet att göra. Det finns så många andra situationer där en människa kan ha förlorat, så att säga, sin ursprungliga personlighet. Många människor kämpar idag med självsvält, anorexi. Och kanske inget högre önskar än att kunna lägga upp ett rejält mål mat på tallriken och äta det som alla andra. Och efter många nederlag så kanske en sån människa säger: jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Ett främlingskap. Och grunden i detta, såväl för hemmasonen som för den förlorade sonen, är alltså så att säga en längtan efter någonting som man inte var skapad att längta efter. För vi är skapade att längta efter Guds person. Och så mycket annat kommer lätt in istället. Paulus beskriver sedan i resten av kapitlet hur man så att säga klyvs nästan i två delar i sitt främlingskap. Tjugonde versen. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det goda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Jag har förstått att den är riktig. Jag har förstått att den är sann. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag, men med min kötsliga natur syndens lag. Här ser du plötsligt en människa som alltså är säte för två olika viljor. Med mitt förnuft tjänar jag Guds lag. Med mitt förnuft bejakar jag att det är rätt sätt att leva. Men när jag försöker så går det inte. Vad vanligt detta är. Vad vanligt detta är. Det är alltså aldrig så lätt när vi ställs inför en människas främlingskap inför sig själv, att vi går till honom och säger hur han borde vara. Det är det jag vill ha sagt med det. Du kan aldrig gå till en flicka som lider av självsvält och säga hur hon borde äta. Det är ingen hjälp. Du kan inte gå till en homosexuell människa och säga att han borde gifta sig med en kvinna och leva ett normalt sexuellt liv. Det är ingen hjälp. Och alla andra patentlösningar känns också bara som ett hån. Somliga får uppleva hur frejdiga kristna kommer flygande och säger: det här ska vi kasta ut i Jesu namn. Det är bara en demon och den ska vi jaga ut i Jesu namn och sen är du fri. Jag har sett många, ja inte många, men jag har sett en del människor som varit utsatta för den behandlingen. Och resultatet har inte varit imponerande. På så många olika sätt gäller det istället kanske att långsamt hjälpa en människa att hitta sig själv. Och det tror jag att vi alla behöver på någon nivå. Jag tror alla att vi har ett behov av att få upptäcka mer om vem vi är skapade att vara. Jag tror ingen kan säga om sig själv att jag vet allt om mig. Utgå från att du vet kanske ganska lite om allt vad fint Gud har tänkt när du skapades. Det är inte givet att du har upptäckt allt det. Men När vi alltså ställs inför såna här extrema former av främlingskap, så ökar naturligtvis svårigheterna att, så att säga, finna ursprunget, finna Guds skapartanke i en människas liv. Att hjälpa honom att komma till sig själv. Det första vi måste hjälpa en sån människa med är att, så att säga, ta bort alla borde, hur du borde vara. Ty som vi ser här i Romarbrevet 7, alla borde och alla måste och alla skulle kommer bara att öka främlingskapet. Det betyder naturligtvis inte att personen i fråga lägger ner sin kamp. Det är något annat. Om vi tar en flicka med självsvält, så kan vi ju inte säga att ja, nu lägger vi ner alla bord här så du behöver inte äta mer. Det vet vi hur det går. Så kan vi inte göra. Men vi kan säga att även om du lever och för en ojämn kamp emot din självsvält, så finns det ingen skam över ditt liv. Det finns ingen skam. Och redan det är en viktig sak att få ta emot. I den stund vi lyfter bort skammen, så säger vi inte att du ska naturligtvis vara som du är. Utan vi säger, vi börjar med att be Gud lösa dig från skammens tunga börda, för att du ska kunna hitta tillbaka till den människa som du i själva verket är. För att du ska kunna hitta ut ur ditt främlingskap. Det här är ju väldigt vanligt när man möter homosexuella kamporganisationer. Att de energiskt kämpar för att, så att säga, bli erkända som att jag har en homosexuell läggning. För då faller skammen bort. Jo visst, men om man ändå inte är skapad för den sortens liv. Ja, men jag tror inte på någon skapare, säger de. Nej, men utvecklingsläraren har säkert inte gjort någon människa så här. Till den art som hemfaller åt homosexualitet. Den överlever ju inte, den kan ju dö på en generation om vi genomför det konsekvent. Så att hur vi än har tillkommit, genom biologisk evolution eller genom skapelse, så är, så att säga, homosexualiteten någonting som strider emot naturen själv. Det är ingen utväg att erkänna detta och att i stor skala börja viga människor av lika kön med varandra. Men i samma stund som vi säger det, så måste vi ha en beredskap för att så långt vi förmår gå in i smärtan hos de människor som önskar få komma loss. Så jag säger det igen, det finns många ibland oss som i all hemlighet går och kämpar en mycket ojämn kamp här. Nå, vi börjar alltså med att söka Guds hjälp till en frigörelse från skammen. Inte för att lägga ner kampen, utan för att kunna fortsätta den. Det är en skillnad i det. Och sen kommer då frågan, vem är du egentligen? Och den andra frågan, hur blev det nu så här? Den senare frågan kan man inte alltid besvara, men ibland kan man det. Och den är värd att ställas. Inom psykologin talar man ju mycket om barndomens betydelse för den vuxna människan. Och jag tror att man i de sammanhangen mycket har kommit att överbetona hur föräldrarna var gentemot barnen. Fick du stryka pappa någon gång? Gav mamma dig dåligt samvete och så vidare? Sånt är viktiga frågor. Men det innehåller långt ifrån hela sanningen. Utan det är också så här att det lilla barnet lär sig leva genom att tjuvtitta på pappa och mamma. Det var så du lärde den norska en gång i världen. Genom att sitta vid köksbordet och lyssna på vad pappa sa till mamma och vad mamma sa till pappa. Och det är enda gången i ditt liv som du lär dig ett språk på det sättet. Man kan till och med lära sig finska. Vilket jag tycker är det mest egendomliga av allt. Genomsnittliga finnar lär sig finska genom att tjuvlyssna vid köksbordet. Försök i vuxen ålder ska du se. Jag har stått åtskilliga gånger på Helsingfors flygplats och hört högtalarna ropa ut. Jag tror jag skulle kunna stå där tills jag möglade fast i golvet utan att lära mig någon finska alls. Alltså, det lilla barnet har en enorm förmåga att ta emot intryck. Jag tror delvis det är därför Jesus säger, omvänd er och bli som barn. En sån läraktighet. Små barn är ju som svampar fullständigt. Suger åt sig allt. Man får ju vakta på sin tunga lite grann så man inte säger någonting som ungarna sen säger ut på stan. Det vet ju var och en som är förälder. Men, då tror jag också det är så att barnet lär sig samspelet mellan man och kvinna genom att se på sina föräldrars samspel. Och jag tror väldigt mycket att gossar lär sig manlighet genom att tjuvtitta på pappa. Och flickor lär sig kvinnlighet genom att titta på mamma. Genom att se hur pappa behandlar mamma. Och se hur mamma gensvarar mot pappa. Och pojkarna lär sig manlighet på samma sätt. Och då kan vi ju förstå att gossar som växer upp i familjer där pappa aldrig finns. Han är ständigt på färd mellan två sammanträden. Och kommer aldrig hem för ungarna har slocknat sent på kvällen. Där han har suttit framför en tv-apparat i 4 timmar och tittat på vampyrer. Vad får han för uppfattning om manlighet när han växer upp? Vi tar ett exempel. Vi tänker oss en flicka som växer upp i en familj där pappa föraktar mamma. Sånt finns. Han döljer inte sitt förakt. Han spelar ut en lagom ironi. Vad händer med flickan? Hon kommer att bli osäker på vad det vill säga att vara kvinna. Har en kvinna något värde? Hur ska jag som kvinna, tänker hon när hon kommer upp i tonår, hur ska jag kunna vinna ett värde i en mans ögon? Så råkar hon köpa en veckotidning. Och där står det senaste bantningsrådet. Du får inte vara lite mullig runt midjan för då går det inte. Och så är det klippt. Plötsligt grips hon av en längtan att förstärka sin kvinnlighet så att hon kan känna sig trygg. Och så börjar hennes längtan att spåra ur. Tänk en om jag inte var så förfärligt fet, säger hon. Försöker ta något litet nyp så här och få upp ett litet hudväck någonstans. Uff, så äckligt fet jag måste banta. Och så börjar. Det är lätt gjort. De gånger jag har samtalat med människor som brottats med en homosexuell problematik. Så har jag sagt till dem alla. Säg inte om dig själv, jag är homosexuell. Säg jag brottas med frestelsen till homosexualitet. Det är viktigt att ändå hålla den lilla rågången klar vad jag är och vad jag brottas med. Det är en liten, liten början. Mycket liten, men mycket viktig. Sen har vi kanske fått samtala en hel del om vilka bilder av manligt och kvinnligt som personen fick med sig från sin tidiga barndom. Och hur sedan en förvriden kultur, för vår kultur är förvriden. Vi talar om manligt och kvinnligt som om det bara var könsroller. Det vill säga som det inte var någon skillnad på man och kvinna annat än möjligen den att kvinnan är en karl som också kan föda barn. Alltså finns det i samhället i stort, i det så kallade kulturutbudet, finns det ingenting som kan korrigera en vad ska vi säga, verklighetsfrämmande bild av manligt och kvinnligt som man kan bära med sig från sitt barndomshem. Och därför blir ansvaret så tungt på föräldrasituationen. Men det här är ett kollektivt ansvar. Det här är någonting, homosexualiteten är någonting som dyker upp i samhällen, i kulturer. Det är erfarenheten genom historien. Att när så att säga en hel kultur blir förvriden, då drabbas somliga människor. Inte därför att de har valt det, inte därför att man ska gå och peka finger och säga haha, där är du va? Utan det blir bara så att fler och fler människor drabbas av den, av de förvirrade begrepp som så att säga flyter fritt omkring i kollektivet. Förstår ni vad jag menar? Och när vi till exempel läser Romarbrevet 1 så måste vi ju komma ihåg att Paulus talar här om hur till exempel ett sådant främlingskap som homosexualitet kan växa fram. Men det han talar om är ju inte enstaka människors liv, utan han talar ju om ett folk. Och vi kan ju läsa det här stycket från 18 till 32 versen och liksom känna igen utvecklingen i Sverige efter andra världskriget. Eller i Norge. Och förstå att det handlar inte bara om ett folk, utan det handlar kanske också om flera generationer. Så stora gränser är det så att säga för det kollektiva begreppet som vi rör oss med. Och vår uppgift alltså när vi står inför dessa människor är ju att hjälpa dem att hitta sin skapelsegivna identitet. Och att det får vara en process, en mognadsprocess som inte ligger under skammens förtecken. Ty skammen ökar främlingskapet, får hela processen att gå baklänges istället för framlänges. Så är det med hemmasonen, så blir det med var och en som liksom får ett bord lagt över sin, ska vi säga, falska längtan i sitt liv. Utan först kommer nåden i fullt mått. Och med nåden får man gå in i en lång, ofta är den lång, men i vilket fall en svår process. Att upptäcka så att säga Guds skapartanke, Guds skapelseidentitet för den människa man har framför sig. Jag kan ge en liten tanke som jag har funnit vara värdefull. När man ska hjälpa en människa att hitta sig själv. Inte att besluta sig för att nu vill jag inte synda mer så att säga, utan att när man har fattat beslutet, jag tillhör dig Gud, jag önskar leva ditt liv, men jag hittar inte tillbaka till det, jag hittar inte till. Var börjar man då? Det är som att leta efter en nål i en höstack. Ja, delvis är det det. Men det finns en, tycker jag, underbar möjlighet. Ty det är så här, att när Gud gav dig anlag och möjligheter, allt det där som gör att just du är du, så la han också in intressen i ditt liv. Det är jag helt övertygad om. Ty Gud styr oss inte med befallningar, utan han styr oss genom att väcka vårt intresse. Och det är en triumf när man kan hitta ett naturligt intresse. Det finns onaturliga intressen. Men att börja att leta efter naturliga och sunda intressen. Och det kan vara väldigt, väldigt banala och väldigt världsliga intressen. Det är för en människa som kanske kämpar en totalt ojämn kamp, låt oss säga, mot självsvält. Så börjar man fråga, men finns det ingenting i livet som skulle kunna intressera dig? Ja, jo. Jag har väl funderat lite grann på det där med måleri, men nu håller jag på med maten. Men tänk om du skulle köpa ett staffli. Eller åtminstone lite akvarellfärger och liksom börja lite på försök. Och så börjar man lite på försök. Och så växer ett stycke av den ursprungliga personligheten fram. Det finns så att säga en liten landstigningsplats till en själv. Fantastiskt. Att leta efter sunda intressen. Jag bara nämner det som en möjlighet i själavård. Men att vi får ta med oss ifrån den här kvällen just själva begreppet främlingskap. Man kan bli som en främling för det man är skapad till. Att man får lära sig i den situationen att söka sig mycket nära Gud. För att först bli löst från skammen. Och sedan, fastän man fortfarande inte har seger över det där som man ville ha seger över, få börja att fråga Herren, vem har du skapat mig till att vara? Till det så att säga, den gyllene möjlighet, det är ju det som har gått förlorat. Då kommer han åter till sig själv. Låt oss be. Himmelske fader, vi talar om dig som skaparen och tänker på de där 6 dagarna i början. Och sen tänker vi att du har nog egentligen vilat dig sedan dess. Men skriften säger att du skapar oupphörligt. Som skapare är du aktiv. Hela tiden, hela tiden. Och du har skapat var och en av oss. Vi är inte bara någon sorts genetiskt lotteri där olika kromosomer har råkat falla på plats och gjort att vi blev som vi blev. Utan du såg våra liv innan vi ännu knappast var formade. Och du la in en mängd tankar i de dagar och i det liv som du såg framför dig. Du la in en mängd möjligheter och intressen. Du la in mycket sådant som du ville skulle få vakna och blomma i våra liv på ett sunt sätt och till din ära, hela tiden i samband och samarbete med din ande. Här är ingen av oss känner sig själv till fullo så som du känner oss. Och kanske är det, så att säga, den möjlighet som kan öppna sig i kampen gentemot skötesynder. Det ena eller det andra som vi har kämpat med så länge. Vi får komma till dig. Inte för att ge upp kampen, utan för att slutgiltigt få skammens börda avlyftad. Och verkligen få balsam i våra sår. Och att du sedan, Herre, steg för steg ska börja undervisa oss om än du har skapat oss till var. Herre, låt din skapelsetanke få blomma ut i allas våra liv. I Jesu Kristi namn.